Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Hej och välkomna till podcasten Billgren Wood med mig Elsa Billgren.
Och med mig Sofia Wood.
Och Sofia, det här är ju vår trendspaningspodcast som puttrar på fastän det är mitt i sommarlovet.
Ja.
Och vi pratar ju om saker vi ser i våra flöden, vi spår om framtiden, vi analyserar, vi pratar om saker som vi blir väldigt inspirerade av och... även lite personliga små tankar då och då. Och idag så tänkte vi prata om någonting som är högst aktuellt, men kanske också väldigt långt borta. Vi ska prata om bröllop och resor.
Välkomna!
Jag kommer ihåg när jag fick min menstårta.
Nej, och fick du menstårta? Ja.
Ja, jag fick menstårta. Vilket också är det sjukaste av mina föräldrar. För att vet, de pratar inte ens om mens.
Nej.
Men det kommer en himla menstårta.
För ska vi vara helt ärliga så är det nog inte så att vi nästa sommar kommer vara på en plats där vi kan resa och röra på oss precis hur vi vill då heller. Hur är läget innan vi hoppar in i det här breda men också väldigt nära sammanlänkade ämnet?
Ja, det är ju både bröllop och resor känns ju som någonting man funderar på ganska mycket just nu.
Mm.
Även om man kanske inte ska gifta sig eller ska resa så är det ju något som många människor i ens närhet fundera på, och jag kan tycka att det är någonting som har varit en väldigt stor del av sociala medier och verkligen så trend, en grej man fotar och delar med sig av, och hur kommer det se ut framöver? Så att jag tror att det är fler än bara du och jag som funderar på det just nu.
Och det är ju jättemånga som liksom verkligen är i situationen av att, alltså så här, hur många har inte haft ett bröllop planerade precis i år liksom?
Verkligen.
Ja.
Det har ju varit bröllopsboom och vi har väl aldrig rest så mycket som nu innan pandemin kom och satte allting ur spel. Så att det är ju verkligen ett Billgren Wood-ämne om något, tycker jag. Men läget då? Jo, det är den bästa tiden på året nu. Nej, men det är så speciellt när det är prick mitt i sommaren. Idag på dagen har ju vi varit här liksom hälften så långt som vi ska.
Där
är hälften.
Mm.
Och det är ju, det är klart att det kan vara lite melankoliskt på ett sätt, för då inser man att man har lika mycket bakom sig som man har framför sig, och för varje sekund så är man närmare slutet av semestern, eller man ska säga. Och jag kan ju bli lite stressad, för jag har ju en del jobb att göra här, och jag har ganska mycket som jag har velat göra, men jag har också tillåtit mig att vara väldigt ledig och komma ner i varv. De första 3 veckorna för mig är ju bara att försöka bitch-slappa mig själv genom, medan jag stirrar på mig i en loppisfyndad spegel och liksom get a grip. Men nu är jag liksom solbränd, känner mig här, du vet, jag fyndade någon konstig klänning häromdagen som jag bara aldrig skulle fynda i juni. Det skulle inte hända.
Nej.
Den skulle se ut som, nej men det skulle inte hända, men nu är jag så här julimjuk och solbränd och härlig och allt bara känns fint. Jag bara känner mig snygg och det är kul och så här. Vet du, jag blir hippie i juli, allting bara, alltså enkelt och chill liksom. Men det här är, så det är en kort bubbla. Jag försöker njuta fullt av den här stunden.
Jag förstår, vad härligt. Jag förstår att det heller kanske inte känns så här stressat att det är på väg mot slutet, för att det är också så himla lång tid som ni har kvar. Alltså ni har varit där jättelänge och det är jättelångt kvar. Alltså även om ni är mitt i, så är det fortfarande lika långt kvar som många har. Alltså ni har ju nästan en dubbelt så lång semester som många andra människor har.
Nej, men vi har väl en fyrdubbel. Vi är alltså på Gotland i 9 veckor och det är ju inte normalt. Nej. Men det är ju för att vi inte är på semester när vi är här, utan både Pontus och jag jobbar ju massor. Men vi är också lediga massor. Det är ju det är därför det funkar. Precis. Men vi har ju ett eget hus och då blir man ju ganska nördig. Idag var vi nere vid Djurgårdens Beach och det är så mycket folk, alltså. Du vet, det var reggaefest och det var bilar som hittar på egna kreativa parkeringslösningar, inklusive vi. Vi bara, här blir jättebra att stå. Och du vet, man har bakluckan full av simpuffar och någon gammal banan som är solmogen 4 veckor sedan. Och så här, det är ett semesterliv och en så här puttrig beach. Men för bara någon vecka sedan så var det inte alls så där.
Nej.
Och vi kommer ju vara här tills det är tomt igen.
Mm.
Så det är en väldigt speciell fas. Det är väldigt speciellt att vara i sommaridyll i så länge och få se hela den här kurvan och vara med om alla skiftningar och allting.
Mm.
Så det är ju verkligen ultralyxigt på många sätt. Men man blir lite så här, herregud, vad mycket folk. Men idag så såg vi också en, på den här parkeringen, så var det en gammal folkabuss. Du vet, en sån här riktig gammal klassiker.
Mm.
Och i den så, hela bakluckan var öppen. Då var det liksom som att de hade byggt en liten gosig chill säng, hängmatta, där det låg en så här preteen. Jag menar, 11-årig tjej och höll på med sin, jag vet inte om hon hade någon padda som hon spelade på eller någonting. Men och någon liten mugg med typ, jag vet inte, varm choklad kanske eller någon saft. Och det bara, och bara låg där och var så tillfredsställd. Jag kände så här, gud, det här är det härligaste jag någonsin sett. Det var så från en annan tid. Så det är väldigt mysigt att se andra människor sommarnjuta också, tycker jag.
Man har läst väldigt mycket om att det är jättemycket folk på Gotland, att det är jättemycket folk liksom i Skåne, på alla de här klassiska liksom sommarställena. Och det hänger ju såklart ihop med hela så här coronasituationen och att folk inte reser utomlands alls i samma utsträckning som de gjort tidigare. Även om jag tycker liksom verkligen börjar se ganska många som åker utomlands nu ändå. Det börjar liksom bubbla. Men vi var ju på Österlen och hälsade på våra kompisar i förra veckan. Och där var det ju verkligen precis så som du beskrev, att det var så mycket folk på vissa ställen. Så att det var bara liksom att åka förbi. Och Ellen och jag var en så här tidig morgon på några ställen och liksom åkte och skulle kolla in innan de öppnade, för Ellen känner ju typ alla som har ställena där liksom, så att kunde vi liksom kunna komma in innan, ja men innan de egentligen hade öppnat. Och de stod och pratade med flera av dem som, ja men så här folk som drev ställena, och där, de var ju helt slutkörda av att det var så mycket folk. Det var liksom ett par ställen som hade fått börja med kölappssystem för att det inte skulle bli för mycket. För alla är så oroade att, nej men dels att liksom, så tror jag framför allt att det nästan är de som driver de här ställena som är mest oroade att det ska vara för mycket folk. För att alltså det är ju farligt, men det är också, man får ju, alltså de som företagare har ju ett ansvar i att inte, att det får inte vara för trångt inuti och de får bara vara ett visst antal människor i lokalen och sådär. Och samtidigt som alla som besöker kanske liksom kan ryta till varandra om att hålla avstånd, så ska de likväl liksom trycka sig in på alla ställen. Så att det där var jättespeciellt och det var många som var liksom dels här helt slutkörda av att det var sån rush konstant, att det var rush hela dagen, att det liksom inte fanns de här topparna och dalarna. Men också att de, ja men just att de har fått så här, man fick ordna så här provisoriska system med kölappar för att komma in. Vi var åt på den pastafabriken som ju är jättehärligt och som har ju fått ganska mycket press de senaste tiden. Jag vet att så buffé gjorde ett jättestort jobb hos dem.
Jag tycker att Österlen har fått ett uppsving medialt senaste 2 somrarna bara eller någonting. Med så här talldunge. Det känns som att det verkligen har hypats mycket. Och just alla ställen. Så att det har känts som att det är väldigt turistkompatibelt för resten av svenskarna.
Ja, men för det som är grejen med Österlen också är ju att det är en så hög standard på allting. Det är ju inte som att vara på landet i Östergötland där jag kommer ifrån. Eller, alltså så här, det är ju liksom som att vara på landet fast maten kommer från innerstaden i Köpenhamn. Alltså du vet, det är så rätt på alla sätt och vis. Och det känns väldigt, väldigt genuint. Det känns inte alls liksom påklistrat och det känns heller inte. Ja, men man märker att det är många av liksom krogarna och så där som är kanske folk som driver krogar i Malmö eller i Köpenhamn. Och så har de det här som sitt lilla, så här, sin lilla sommar-pop-up-ställe. Och det, man liksom får tag, det är inte som att vara på landet i att man så här får köpa det där brödet som man kanske inte tycker är så roligt. Utan du kan köpa bröd som är bättre än där du kan köpa på de flesta ställena i storstäder. Alltså så här, det är så himla så här, genomgående väldigt, väldigt hög nivå. Men då när vi var där till exempel, och det är ju ett sånt ställe som liksom är ganska känt. Där var det ju så här, då hade de liksom verkligen så här spisat ut borden jättebra. Och det var liksom väldigt luftigt, man satt inte på varandra på något sätt. Men det var ju också, hon sa det, hon som jobbar där. Hon bara, nej men vi har alltså 700 personer på väntlista idag. Alltså för att, det är ju sinnessjukt. Så att det trycket är ju helt otroligt. Jag har liksom, när vi var där så hade liksom så här flera kompisar och folk som, ja men så här, följare som skrev på Instagram och var så här, ja vi var där igår men det var bara att vända i dörren. Det var liksom, det fanns inte ens nästan bord liksom. Det var ingen idé att ens vänta på parkeringsplatsen, utan det är liksom, det är full rulla nu i år.
Åh, shit alltså. Det är helt annorlunda. Vad kommer det här innebära för alla ställen? Och kommer det här göra att fler ställen ploppar upp? Eller och kommer de vara lika bra? Eller, som hur, det känns som att hela restaurangbranschen och turistnäringen i Sverige är, vet inte vad det är som pågår. Man vet inte in eller ut på något sätt.
En grej som jag kan känna att jag skulle vilja se utvecklas i restaurangvärlden, som har kommit ganska mycket här i Stockholm i alla fall, framförallt under den tiden där folk var som liksom höll sig hemma som allra allra mest. Och jag menar liksom inte att det är över nu, men där folk verkligen så här aktivt höll sig hemma på ett annat sätt, är hela takeaway-kulturen som vi så här generellt inte är jätteduktiga på i Sverige, tycker jag. Det är liksom, vi har liksom takeaway, det har ju ofta varit så här, men pizza, kebab, hamburgare, den typen av saker. Men inte kanske så mycket att man så här smiter in på ett jättebra ställe och tar med sig maten.
Nej.
Men det kan man ju verkligen känna.
Vi är inte snåla för det, inte.
Ja, kanske. Men det kan ju också vara så, om man tittar på hur liksom så här matkultur ser ut i många andra. Jag kan känna att jag hade gärna betalat liksom för bra mat, att kunna ta med mig på picknick eller istället för att stå och vänta på ett bord på sommaren. Att hade man liksom haft en så här schysst takeaway-lösning som hade funkat bra, så hade det varit ett jättesmidigt sätt, tror jag. Och lite så där som liksom hela foodtruck-boomen som har kommit här i de större städerna också. Det tror jag också jättemycket skulle liksom verkligen kanske underlätta, både i trycket på ställen och att folk kanske heller inte behöver känna att, för det blir ju en liksom en väldigt stressad situation också. När man börjar känna att så här, gud vad mycket folk det är på den här stranden. Ja. Eller vad mycket folk det känns som att, oj nu känns det som att vi är jättemånga i butiken helt plötsligt. Man går ju runt men det är ju en så otroligt så här pressad stämning liksom.
Mm. Jag tycker att det jobbigaste är mataffärerna här på ön i alla fall. För att vi bor ju verkligen på vischan. Så vi träffar ju inte en kotte. Alltså idag när jag var ute och sprang i morse så skrek jag för att det kom förbi en cyklist på grusvägen när jag sprang. För att jag var oförberedd. Alltså jag var så överraskad så att jag liksom, jag var så skrämd så jag skrek. Och så det är liksom hur mycket människor jag träffar som inte är min familj eller mina vänner som jag umgås med. Men så i mataffärerna, det är ju krig. Man börjar med att man ser kön till Systembolaget som ringlar sig liksom längs med långa gatan. Och så känner man sig kaxig för att man ska inte dit, man ska bara till ICA till exempel. Kommer man fram dit, okej, det var kö dit också, visst. Sen är det någon tom handsprit som står på någon så här blöt bord. Man bara försöker, skit i det. In där, okej, det finns inga grejer. Okej, och det liksom folk är stressade för det finns inga grejer. Och de hade åkt till den här stan för att de bor också på vischan. Och nu ska de ju storhandla, men inga grejer finns. Och då blir det liksom stressig stämning. Och man står och sliter i den sista, du vet, det ska grillas också. Så allt som hör grill till EU, det är
högtryck.
Det är högtryck på kycklinglårfilé. Folk köper saker som de aldrig har köpt tidigare. Men så jag, i år har jag och Pontus i alla fall kommit på att men vi skiter i mataffärerna. Mm. Och det går ganska bra. Vi handlar lite så här frukost, yoghurt, juice, i kaffe, allt sånt där som är våra liksom bruksgrejer på vår lilla mini-ICA, då kan man åka när man vill. Men sen handlar vi typ resten på gårdsbutikerna och fiskaffärerna. För det finns så mycket gårdsbutiker här som vi alltid har sett som kanske någon mer jippo, inte jippo, men som någon...
Men mer som en happening så här, liksom.
Ja, ett happening att man letar upp en gårdsbutik och går dit och så här, oh, det är självplock. Eller, alltså, det är lite så här, nu ska stockholmarna rastas. Ja. Alltså lite så här, bland gurkorna typ. Nu ska det instagrammas. Men inte alls, utan nu ser vi det som en grönsaksdisk. Mm. Och det är ju så fruktansvärt billigt och gott. Mm. Och man är helt själv.
Mm.
Så att jag köper, ja men, alla grönsaker, så här, potatis, alla sorters grönsaker, alla örter, allting sånt.
Mm.
Och ja, men frukt och bär och allt möjligt. Och så fisk och räkor och såser och allt möjligt i fiskaffären. Mm. Och så äter vi det, och det kan man äta precis var som helst.
Mm. Det är jättebra, ja.
Så det tycker jag, den typen av mat vill man ju... Ja, men tänk om det fanns den typen av ostbutik här, eller liksom skärk. Mm. Vi köper ju lamm från lammgårdarna, och det är ju också mycket lättare. De gör egen korv, och så kan man slänga det på grillen.
Men då det borde bara säkert finnas kanske... något gårdsmejeri någonstans nära er också.
Där ja, kan det vore ju drömmen.
Ja,
men jag menar bara, tidigare har jag tänkt på det som någonting lite posh eller någonting lite fin i kanten, att man ska åka och handla. Jag köper visst på min gårdsbutik, men så är det ju inte, utan det är mycket lättare, billigare, enklare och bättre. Speciellt sådana här tider så får man godare saker också.
Ja,
så det har verkligen varit en sån ögonöppnare.
Har...
Ja, och då kan man också gynna de näringsidkarna direkt på ett sätt som jag tycker om. Men innan vi går vidare på våra ämnen, jag vill verkligen veta mer hur du har haft i Skåne och hur du mår och hur ni har det.
Ja, just det glömde jag. Jag hoppade rakt in i ämnet. Jag var så peppad på att prata om det här. Nej, men vi mår jättebra. Vi är verkligen i så här semestermode, fast att faktiskt Andreas jobbar den här veckan. Han har en sån här avbrottsvecka mitt i när han... ensam på sin avdelning. Så att han jobbar den här veckan. Men vi har det jättebra. Jag och barnen har kommit in i någon så här ganska schysst synk. Där det absolut är liksom så pass intensivt som det är med tre barn. Men det är också så här, de leker med varandra och det går att liksom dirigera dem vidare till andra saker om det blir dålig stämning. Och idag var jag i park, vi har en park precis vid oss som har en så här stor plaskdamm för barn också. Alltså det går typ upp till midjan på Selma, så det är liksom inte alls djupt. Men de var liksom där alla tre och så här satt på kanten och sparkade med bena och lekte verkligen med varandra och så här åkte rutschkana 50 gånger i rad i så här litet tåg. Det var bara så här mysigt att se hur de mår så bra av att vara, liksom ju mer de är med varandra desto mindre kiv blir det nästan jämfört med liksom vardagen när de är mycket mer separerade från varandra på ett helt annat sätt och det blir mycket mer.
Jo, man behöver inte komma in och rätta till allting hela tiden. Nej. Utan det finns avbrott i vad man själv behöver styra kanske.
Ja, men precis. Så att de är liksom, de kör på, de är sitt lilla liksom synkade. Och så försöker vi göra lite olika saker med dem var och en också. I helgen var Selma och jag hälsade på Frida. Du vet, goda grejer Frida. På deras hus på Torö som de har hyrt över sommaren. Så var Selma och jag där, för Florence och Selma, deras son, är nästan liksom jämngamla. Så de leker hur bra som helst ihop. Så då var vi där en natt, bara hon och jag. Det var jättemysigt att få vara själv med henne. Och Andreas var hemma med de stora barnen och gick på bio med dem. Och nu imorgon ska Ruby och jag åka med Tessan, min kompis Tessan och hennes dotter Mira som går i samma klass som Ruby. Och bo i de här härliga tälten ute på Svartsjö.
Åh gud vad mysigt.
Ja, det ska bli jättehärligt. Och det är de här stora liksom tygtälten med riktiga sängar och kamin i och sådär. Och så tjejerna är superpeppade på det. Och jag och Tessan är rätt peppade också faktiskt. Så ganska tidigt i morgon bitti så ska vi ta båten från utanför Grand där. Och så åker vi typ 2 timmar ut i skärgården. Så det skulle bli jättehärligt. Ah, och gud, bara få hänga lite med min stora tjej också. Hon håller på att bli så stor. Hon har precis börjat komma in i någon slags här förpubertet. Så att du vet, jag låg i sängen här i, ja, häromdagen och vi hade precis pratat om att hon började få lite så här bröst och sådär. Och jag låg och bara typ grät. Hon bara, vad händer mamma? Jag bara, jag är bara så glad och du är så stor. Hon bara, typ så här, tröstade mig lite grann. Hon bara, vad sägs om vi kan fira att jag har fått bröst nu om du vill. Ska vi baka en tårta? Gud. Jag bara, det kan vi göra.
Gud, sådär, jag kommer ihåg när jag fick min menstårta.
Nej, och fick du menstårta? Ja.
Ja, jag fick menstårta. Vilket också är det sjukaste av mina föräldrar. För att vet, de pratar inte ens om mens. Nej. Men det kommer en himla menstårta. Och liksom tår i ögonvrån. Alltså menstårta. Ja.
Gud. Hur gammal var du när du fick din mens?
Men typ ett spädbarn. Nej, men jag var 10 år.
Ja, tror jag. Ruby blir 11 kanske. 9 nu i december. Och jag skulle nog gissa att hon kanske kommer få det ganska tidigt också. I liksom
man vet aldrig. Men det är fint att shit, pomfrit. Jag har ingen dotter, så jag kommer liksom få uppleva killpubertet. Ja. Alltså jag är inte pepp på det. Fasika.
Den här sagt Andreas, när Otis bara lämnar så starka strumpor runt omkring så då får du det snacket får du ta.
Men verkligen.
Fy.
Ja, men det är så mysigt med sommaren och mysigt med barn. För att man hinner titta på dem och säger så konstiga saker och så gulliga. Och Lynn, han lär sig så himla mycket. mycket nu. Mm. Han bara kan skriva och det är så gulligt allting. Gud, ja, det är så mysigt. Ja.
Faktiskt en grej som jag tänkte på det här med att umgås mycket och om man liksom kopplar tillbaka till det här vi sa med resande och den här liksom preteenen som du såg på stranden är en så här trendspaning. Som jag tycker bubblar precis överallt just nu. Och det är de nya husbilsförarna. Ah. Alltså husbilen. Mm. Trendspaning nummer ett. Alltså jag tror den har gått från liksom att vara så här lite utskrattad. Lite ses som någon så här... böda camping eller heter det, jag vet inte, men du vet sådär liksom, att
ja, man har lite, det är böda camping,
folk har lite
såhär,
skämtat om det liksom, lite grann och såhär,
ja, men Sune
varit...
Sommar, Lex Sune Sommar liksom.
Lex en, Sune av
världens,
Sommar.
En av världens bästa filmer handlar om det här.
Ja, absolut. Ja. Nej, men
du, den är
klipp till.
Riktigt bra.
Alltså, jag skulle inte ens höja på ett ögonbryn om så här, Fredrik Bille Brahe åkte på husbilsemester.
Men kan vi ändå problematisera lite? För jag kan känna så här. För nu ska ju du för sig glampa imorgon. Och jag är jättesotis. Så att jag menar, du är i det. Men jag menar ändå så här. Finns det inte någonting väldigt speciellt med att... För att jag håller med dig på... alla punkter. Jag är, du vet, jag bara, titta på det där gamla rucklet till bil och liksom lite fina tyger och en sån här mysig stund och tänker så här, den där kan man köra ut med på vilken udde som helst och ha världens mysigaste. Men den här liksom glamorifieringen av att semestra på ett vis som liksom gemene man har gjort tidigare för att man inte hade pengar. Men att vi då nu att man liksom gör det på ett lyxigt sätt med typ Petnat och Shark. Förstår du vad jag menar?
Att det är så här, jag kan tycka att det här Petnat-flaskan är nerpackad redan.
Jo, alltså, jag är helt säker på det.
Det är redan klart. Ja.
Men jag tycker att det här är så otroligt intressant hur vi gör detta till det lyxigaste. Men det är, jag är helt med, det kommer komma ännu mer. För att glamping har ju varit på... försiktighetssidan i ett par år. Det har ju varit ja, men hett men inte superhett. För att folk
nej, men jag tror nu går vi vidare
inte.
Till full on husbil. Alltså glamping har ändå... alltså, husbil för mig är mycket mer hardcore än att spendera en natt i ett tält liksom, med riktiga sängar och en öppen brasa i mitt. Alltså, så här, det är ju en helt annan grej. Även om det är i liksom, samma så här, light fri, liksom, friluftslivskänsla. Men jag tror att den så här, riktiga, men verkligen riktiga husbilen. Och det här är en av liksom, så här, de tidiga grejerna som jag såg som jag bara tyckte var så smart i det här var... Volkswagen gjorde ju ett samarbete med Hobo Hotel. Eller de har gjort ett samarbete nu. För att jag skulle gissa att det är så att Hobo Hotel har säkert haft det ganska tufft under våren. Det är ju ett hotell här i Stockholm som är jättehärligt och liksom supertrendigt. Men de har säkert liksom tappat jättemycket besök, liksom boende som alla hotell har gjort under våren. Men då har de gjort ett samarbete med Volkswagen där de har tagit en så här gammal klassisk husbilsmodell. Fast det är nya bilar, men det är de.
Sofia, vi är sponsrade av Tradera som är vår favorit, älskling och räddare i nöden.
Nu ska alla göra exakt det jag ska göra.
Ja.
Mitt enda fokus just nu det är att sälja allt jag har. Och jag ska göra det på Tradera. Och skönt, jag vill rekommendera alla att göra
men
det.
Men så skönt att slippa ha typ loppis på gården och ingen kommer.
Talat av egen erfarenhet.
Nej. På Tradera, det är ju alltså en otrolig marknadsplats för cirkulär konsumtion. Och det är liksom så vi måste tänka framöver.
Framförallt så ska vi tänka på vår semesterkassa.
Den ska vi också tänka på.
Den ska fixas nu.
Ja, och för att det ska klirra till lagom till semestern så är det lika bra att börja rensa nu. Mm. Vad har vi i skåp? Vad har vi i lådor? Vad kan bli till rena pengar på kontot?
Vad kan bli min sommarresa?
Vad kan bli den där ja, men den där goda lunchen efter en dag på stranden. Vad kan bli en picknickkorg full av godsaker? Vad kan bli en ny gräsklippare när den gamla pajade?
Den här sommaren ska bli den bästa sommaren. Jag vet du, det här läser jag faktiskt i tidningen i morse också.
Mm-hmm.
Att det ska bli en otrolig sommar. Det ska vara så soligt. Vi kommer bada så mycket. Allt, det ska njutas.
Det ska det. Mm. Vi är värda det efter den här vintern.
Ja, och vi gör det genom att fixa semesterkassan tillsammans med Tradera.
Underbart. Så in och sälj dina saker på Tradera och boosta semesterkassan nu.
Tack Tradera på så många sätt.
Älskar er.
Här, de ser verkligen ut som så här, du vet, amerikanska 50-talsbilar med ett så här tält som man liksom drar ut från sidan av bussen och ja, men så här, verkligen så här Mad Men-husbilen.
Mm.
Och så har Hobo inrett dem som hotell och deras kockar har liksom satt en meny som man kan nästan, du vet, som så här matkasseaktigt har de packat husbilen med mat så att, med recept också, så att det finns så här spännande, roliga, härliga recept på någon så här, du vet, misomarinerad hummus, tofu, jag vet inte, men du fattar. Där allting är så här förberett i små förpackningar och det finns så här tydligt, precis som med en typ så här simple feast-kasse eller någonting sånt där, där man bara så här rör ihop, man sprinklar över något litet sesamfrö och så helt plötsligt så har man allting klart och så kan man åka precis vart som helst. Man kan åka och ställa sig vid en sjö eller vid havet eller kanske bara, du vet, så här, i något naturområde där man får parkera en sån här bil. Och det är bara så här, jag tyckte när jag såg den kampanjen, för den fick ganska mycket uppmärksamhet i så här reklampress, jag bara kände så här, gud, det här är så spot on trendspaning för hur resande eventuellt skulle kunna se ut eller hur så här hotellkultur eventuellt skulle kunna se ut i den här nya världen. För ska vi vara helt ärliga så är det nog inte så att vi nästa sommar kommer vara på en plats där vi kan resa och röra på oss precis hur vi vill då heller.
Nej, och tror du inte att erfarenheten från i sommar med 700 pers på väntelistan till exempel kommer göra att vi känner att vi kanske måste tänka lite mer inför semestern? För det har ju verkligen varit så att många har inte ens vetat om de, vart de kan åka, vad man kan göra, vad som är tillåtet, vad man vill. Okej, alla stugor uthyrda. Det har varit lite panik inför den här sommaren som man också på något sätt har längtat efter mer än någonsin för att man bara varit hemma med barn med en snorig näsa och så här, bara skriker efter frihet. Och sen så bara, ja, men då åker vi till Österlen. Jag har sett det här pastafabriken på Instagram och så kommer man dit så är det 700 personer. Tänker jag så här, då är det väldigt enkelt att inför nästa sommar bara, vi köper en båt. Eller så här, vi står ihop oss med tre vänner och skaffar en hyr. Då hyr vi en husbil. Och sen så bara parkerar vi bara var som helst som är vackert och är där.
Eller tältar och packar. Eller gör vad som helst. Ja.
Ja. Att man kanske börjar planera nästa års semester redan i mars för att på något sätt ta revansch mot semestern som inte blev på det sättet som man hade velat.
Verkligen. Och kanske upptäcker andra ställen än Österlen och Gotland och allt sånt där som är där man kanske som ligger så här top of mind när man tänker semester. Alltså jag tänker så här, hur mycket finns det inte att upptäcka uppåt landet? Alltså så här, Jämtland är väl hur vackert som helst så här
Dalarna.
Års. Ja, eller så här, åka och fjällvandra eller plocka hjortron. Alltså du vet, så här, det finns så många saker att göra i andra delar av landet som vi har missat ganska mycket. För att vi har bara inte tänkt på det riktigt som en möjlighet, tror jag. För att man är lite lat och hela den här sommaren, som du säger, den kom liksom, det var så kort tid mellan att de ens sa att man fick resa och att de flesta faktiskt hade sina semestrar. Så att det är liksom, det känns som att man lite så här ligger ett halvsteg bakom i planerandet hela tiden just nu.
Men
liksom vi till exempel, vi har hyrt ett hus vecka 32 med några kompisar vid Hjälmaren. Jag har aldrig varit där. Men det ser hur härligt ut som helst. Och det ligger så här 2 timmar från Stockholm inåt landet vid en jättestor, jättevacker sjö. Så att, ja, vi får se. Det blir så här nya ställen. Jag tror inte att det kommer vara 700 personer på väntlista om vi någon kväll bestämmer oss för att åka in till någon liten... något litet ställe att käka liksom.
Verkligen. Resor utomlands då? För du nämnde tidigare att du har börjat se fler och fler åka utomlands. Så jag känner samma. Jag tycker att det här är väldigt spännande. Ibland kan jag tänka att vi är på väg mot en tid av resande utomlands som det liksom var förr.
Hur tänker du då?
Verkligen är någonting exotiskt.
Inte det här slöresandet?
Nej, jag tror att vi har blivit matade med beachliv så mycket i så många år. Speciellt på sociala medier. Och i och med coronan och flygskam och miljökris och allting så kommer kanske resande bli också närmare. Inte så... men inga... Inte lika mycket de här Thailand-slentrianerna, eller vad tror du?
Men jag vet inte. Jag tycker att det är så här svårt. Jag tycker verkligen att resa utomlands är en så otroligt så här het potatis just nu. Jag tror inte så här personligen att jag kanske skulle känna mig bekväm med det. Både utifrån så här rekommendation. Alltså jag tycker att det är så här svårt att veta. Får man resa? Får man inte resa? Vart är man egentligen välkommen? Alltså där vi har kompisar som bor i andra länder. De som är svenskar. De är så bara, nej alltså det de som redan bor, alltså så kompisar till oss som bor i Danmark till exempel, de är så här, nej men alltså svenskar är så opopulära så att det är ingen som vill ha oss här. Mm. Och det tror jag för oss svenskar är en sån, alltså det är så undligt för oss, det blir som så här upp- och nervända världen, för vi har gått runt med någon slags världsbild av att alla tycker att vi är så himla bra, att vi är ett så bra land och vi har så bra sjukvård och det är liksom, det är mycket skatt men man får allting gratis, du vet så här, så, och vi har liksom haft, jag tror att vi har haft en väldigt så här högt självförtroende i det. Och då att helt plötsligt vara så här, ja men som våra kompisar som bor i Köpenhamn som fick var tvungna att så här coronatesta sina barn, ha så här nytagna coronatest innan de fick lämna barnen på förskolan för att de var svenskar. Alltså det är så här, det är en så underlig känsla att bara helt plötsligt vara så här liksom sjuka, smutsiga svenska. Alltså, förstår du? Alltså, nu gör jag så här citationstecken. Men det är lite det som är känslan som man upplever. Och jag tror att för oss är det en sån så här upp- och nervända världen. Och vi skulle till exempel åka till Australien nu i jul. Och det kommer ju inte bli av med liksom, största sannolikhet. Alltså det, vi utgår från att det inte kommer gå. Med tanke på hur liksom Melbourne är i sin andra lockdown och du vet, de är ju jätte, de har ju haft mycket hårdare restriktioner än vad vi har haft här. Så det, alltså det finns inte en chans att vi kommer komma iväg i jul liksom, skulle jag inte tro. Och så att jag vet inte, ja kanske att resande kommer bli någonting mycket mer speciellt när man väl får göra det. Ja. Men jag vet inte om jag hade liksom varit så här så himla bekväm med att åka till Frankrike nu liksom.
Men jag tror inte att
jag
man kommer
inte.
Jag tänker så här, den här så här, åh vad härligt att åka till Frankrike, vi åker till Frankrike bara. Det tror inte jag kommer vara lika, utan jag tänker att man så här, okej, jag har alltid velat se Cotswolds. Det är liksom någonting jag vill att se. Så börjar man den planen. Och så gör man liksom man köper sin anteckningsbok. Man skriver ner. Man gör sin research. Alltså man gör klipp och klistra i en bok. Man pratar med folk, man researchar, man bokar år i förväg och sen åker man. Det är ett sätt som jag tänker att folk kommer kanske resa på framöver. Alltså att det också kommer vara mer accepterat i sociala medier att man reser för att lära sig, upptäcka, se, inte bara njuta, ha det härligt.
Nej. Nej, kanske. Ja, jag förstår vad du menar. Jag undrar, det ska bli så spännande att se vad som, när, för det här kommer ju ta slut en dag liksom.
Ja, men jag tror inte det kommer ta slut, kommer. Det kommer väl fejda bara, tror du inte?
Ja, jo men absolut. Men den dagen det har fejdat ut, när vi har liksom vaccinerats och nog av oss har vaccinerats, så här, den dagen folk ändå, alla länder har så här lättat på restriktionerna och gått tillbaka till kanske något, ett nytt normalläge, men ändå ett normalläge. Mm. Det blir väldigt spännande att se då om, liksom, om man antingen är så som du säger, att du bara, att man verkligen liksom värdesätter det och man kanske provar de där resorna som inte är de här liksom slentrian weekends som man har liksom haft på sin liksom bucket list tidigare, men att man liksom gör någonting som är mycket mer genomtänkt, eller om det bara kommer vara så här mayhem, folk bara reser som galningar för att de plötsligt får, att man så här glömmer hela klimataspekten och släpper den bollen totalt.
700 alltså, jag vet inte. I kö på Joe and the Juice på Arlanda.
Fy fan vad hemskt. Oh, gud, paniken alltså. Usch, paniken. Ja, nej, jag vet inte. Det känns som att det kommer vara svårt att... Jag har så svårt att se vad det liksom... Vad som kommer att ha hänt med oss efter det här. Så här om 3 år, är vi likadana som vi var liksom för 1 år sedan, eller är vi en helt ny liksom, har vi ett helt nytt inlärt beteende då? Jag vet inte. Och du, på tal om nya statusmarkörer, det är ju någonting man ser i hela bröllopsvärlden också, tycker jag.
Gud, det är så spännande. Bröllopet med stort B har ju precis skett i fredags.
Precis. Faktiskt ett helt otroligt bröllop, måste man ändå säga. Prinsessan Beatrice, den engelska prinsessan, nummer 13 i tronföljd, tror jag. Som ju är dotter till prins Andrew, den här skandalomsusade prins Andrew. Som ju har fått liksom frångå alla sina officiella åtaganden efter att han visade sig ha så här, ja, men kopplingar till Jeffrey Epstein förra året. Och såklart också den liksom kända Sarah Ferguson, som man kanske minns från 80-90-tal. Eller nej, förlåt. Hon är 9:e i tronföljd. Hon är inte 13:e. Förlåt, jag säger fel. Hon är 9:e.
Jag älskar att sånt här är viktigt. Det här är det ändå. Vi vet ju alla hur mycket du älskar engelska kungahuset. Om 20 minuter kommer vi kunna prata om bröllopet när vi har liksom betat av
utrett
the royal highnesses of the highnesses. I vilken ordning?
Mock Diamante.
Ja. För mig är hon, nej, hon den gifte... prinsessan med en av prinsessorna med hattarna.
Exakt. Hon och hennes syster har ju ofta skämtats om, för att de har, ja, men så här, de har ofta liksom varit de som har lyfts fram som de som kanske har sämst stil ofta. De har varit ganska så här utskrattade för sina hattar. Och för att de har haft liksom kläder som kanske inte har varit så här supersmickrande. Och de har ofta hamnat på så här worst dressed liksom listorna. Men gifte de sig nu. Och hon har aldrig varit så vacker i hela sitt liv.
Det här, alltså, var det vackraste, de här bilderna. Vi lägger ju självklart upp i en slide Billingwoods Instagram. Ja. Och det är svårt att välja vilken. För hon ser så lycklig och vacker ut på alla bilder. Mm. Och det som är så otroligt. Det är att en av mina vintage-uppvaknanden var ju när Reese Witherspoon hade på sig en vintage Dior-klänning från 1952 på Oscarsgalan 2005 eller 6 när hon tog emot en Oscar. Och hon hade alltså en vintage-klänning på Oscarsgalan, vilket är otroligt ovanligt eftersom man blir sponsrad av de stora modehusen där och därför har på sig något från senaste kollektionen eller specialuppsytt. Men det var den vackraste klänningen jag någonsin sett. Och då insåg jag liksom tidlösheten i vintage och couture på det sättet. Mm. Och nu är det ju då samma sak att Beatrice, prinsessan Beatrice, nu när hon gifte sig, hade alltså en vintage-klänning på sig. En Norman Harris heter designen. Mm.
Som hon då alltså lånat av sin... hon har lånat den av drottningen. Och drottningen bar den på... premiären av Lawrence av Arabien. 1962 bar hon den här klänningen. Och den har liksom sytts om lite grann. Men det är ju väldigt tydligt att det är den. Hon har satt på en liten, såklart, puff-ärm. För vi är ändå 2020. En liten silkesorganza. Precis, men i övrigt så är det en helt fantastisk klänning som är liksom en krämvit klänning som är beströdd med stenar som nyper åt liksom väldigt tydligt i livet. Den har de här liksom axelbanden och sen så då den här lilla puffärmen. Och så bär hon ju också tiaran som drottningen också bar när hon gifte sig med prins Philip. Mm. Så att det är ju... verkligen så där lånat från drottningen av England. Och det kan ju liksom inte bli mer fantastiskt än så. Om det inte vore för blommorna.
Ja, de är alltså, helt otroliga.
Har det funnits vackrare blommor på något bröllop någonsin?
Nej, de vet vad de gör där i England.
Ja, de skulle egentligen ha haft ett stort kungligt bröllop i maj som de fick skjuta upp på grund av corona. Och det här tycker jag är en väldigt så här, spännande trendspaning. För att istället för att, som många gör, kanske skjuta upp sina bröllop 1-2 år. Jag tror att vi kommer se liksom, bröllopskalendern 2023 kommer ju vara... 2022-2023 kommer ju vara så packad så att det finns inte. Alltså, folk kommer inte kunna göra någonting annat än enda helg, juni till augusti. Men istället för att göra en sån lång uppskjutning, säkert för att de, jag kan tänka mig, kommer vilja försöka få barn snart. Och i och med att de är liksom kungliga så... så behöver ju de vara gifta innan dess om de ska liksom följa traditionerna. Och det gör hon ändå ganska mycket, prinsessan Beatrice. Så att de gifte sig i Windsor i ett litet kapell som heter Royal Chapel of All Saints. Med bara sina liksom, föräldrar och syskon.
Mm.
Pyttelitet.
Och alla blommor kunna... i hela England.
Ja, det var så fint att se att man gör ett så litet bröllop men ändå kör all in på något. Mm. Alltså hon bär ju en helt otrolig klänning. Hon har en lång slöja. Hon har otroliga liksom tiaran. Och blommorna ser ut som att de skulle liksom passa på det mest överdådiga stora frackbröllopet någonsin. Men det är, förutom då i bilderna, så var det ändå bara de allra, allra, allra närmsta som fanns där för att få se det på riktigt. Och det tycker jag är en sån så här intressant trendspaning, både i det lilla och det stora. Att gå all in, men att ändå inte göra det för jättemånga människor.
Nej.
Att liksom vara så här, promenera upp för ett långt, med liksom en så här altarslöja. Mm. Fast att det bara är mamma och pappa och ens syster där. Alltså så här, det är... så det är spännande. Det finaste.
Mm.
Ja.
Och jag kan verkligen bli inspirerad av det och tänker att många som gifter sig och som... för jag fattar att man blir ledsen när man tänker så här, ja, nej, då får vi... alltså att man bara förminskar och förminskar och ja, inte ska vilja... att det på något sätt inte blir i paritet med den kärleken man känner. Men åt det här hållet så skulle man ju kunna skruva upp vissa delar av bröllopet och skruva ner andra delar. Man kan slippa den där liksom halvsysslingsbryllingspartnern som ändå blir för full. Man vill inte ha en miljard runda bord med folk man ännu inte hinner prata med och konstiga lekar och grejer som är, jag vet inte var traditionerna kommer ifrån. Och allt det här är jättefint och tecken av sin tid. Mitt bröllop är också jättemycket tecken av min tid. Så det här är ju ingen liksom bröllopsshaming så. Men på något sätt känns det som att vi är på väg in i en tid där vi värnar om råvaror och ögonblick och natur på ett annat sätt och bara en otroligt vacker plats. Och jag såg en bild på Instagram som jag sparade ner som jag blev så inspirerad av, som var en picknick som bara var så här, den härlig, alltså den lyxig, att det var en flera filtar, hur mycket goda saker som helst på en otrolig plats. Nu tror jag att i och för sig att den här platsen var någonstans i Italien vid en sjö, så att, men det kan vara Hjälmaren. Det är liksom, det handlar ju om att göra det godaste, det vackraste, det mysigaste med de man tycker allra mest om.
Ja, men verkligen. Och också så här tror jag att det finns någonting väldigt spännande i intim liksom setting av att verkligen bara vara de närmsta och vara få, ändå våga göra de så här traditionella sakerna. Att man inte, bara för att man är få, behöver inte betyda att bröllopet inte kan innehålla allt det där som man kanske tänker är så här magin som finns när man har ett stort och väldigt traditionellt bröllop. Alltså det är allt från liksom, till exempel då att hon bar en så här otrolig, väldigt liksom överdådig tiara. Även om det kanske inte är någonting som vi andra gör, så kan man ändå ta liksom inspiration från det. Och att hon hade myrten i sin bukett. Och det var en väldigt så här otroligt vacker bukett. Den var ganska liksom maffig. Och att man men verkligen går all in, fast även för att det är jättefå människor. Liksom. Och samtidigt som man kan våga bära vintage. Jag vet inte om hon hade kunnat bära den där klänningen om de hade haft ett stort liksom klassiskt bröllop, om hon hade gjort det då. Det är inte så att hon har burit vintage mycket tidigare, men till och med hennes mans ring är en vintage ring. Alltså det är jättespännande. Så att, ja, jag bara tycker att det är otroligt intressant att se vad som händer med hela de här men alla så här rum där vi beter oss efter traditioner och vi har så här sätt och ritualer. Ja. Vad händer med ritualerna? Kan man fortsätta göra ritualer även när ingen som tittar på en? Fyller de ett syfte då? Det är lite den här, liksom så här ett träd som faller i skogen. Alltså så här, förstår du hur jag tänker?
Absolut. Och jag kan också tycka att det är spännande med en tid där ritualer och traditioner kan få förändras och skapas nytt. Och det är exakt i sådana här stunder som man någon testar någonting helt utanför lådan och så blir det en ny ritual. Jag tror jag såg en bild som, vad heter hon, som är spansk, som hade det här otroliga bröllopet där hon red in på en häst. Och vi har pratat om det på den. Hon är ju matkonstnär, eller vad ska man kalla henne? Leila Cox.
Det kan gå in på. Ja. Var det hennes bröllop?
Ja, det var hennes bröllop.
Jaha, det har inte jag kopplat ihop.
Jo, det tror jag att det var hennes bröllop. Ja, det var det. Kan du gå in på hennes Instagram och ta fram en bild som jag tror är bara massa bär på ett bord?
Ja. Jo, gud. Vilken bild.
Ser du bilden med alla bär? Det på ett bröllop istället för en tårta. Ja.
Nej, men otroligt. Alltså, den här
det finns alla möjligheter.
Det ser ut som en så här holländsk old masters-målning.
Och,
det är helt fantastisk.
Tänk dig vara 10-15 stycken på det bröllopet.
Ja, så
med bara
spännande.
Bär.
Hade jag gift mig idag igen så hade jag gjort ett jättelitet bröllop. Mm. Alltså så litet. Det hade varit liksom så spännande. Vi firar ju, som ni har gjort nu, vi firar ju 10 år nästa sommar.
Mm.
Och där har vi pratat om alla möjliga saker. Eftersom jag var gravid på våra bröllop så har jag ju haft någon så här, jag vill göra det igen den här gången, tänker jag. För jag råkade ju också bli gravid precis innan jag fyllde 30. Så jag har liksom aldrig fått ha någon så här stor fest där jag har mått bra. Jag har ju mått så fruktansvärt illa på alla sådana stora grejer i mitt liv hittills. Så där har jag ju tidigare varit så här, nej men gud, vi måste ha en så här enorm fest eller verkligen så här slå på stort, typ förnya löften eller vad som helst. Men jag börjar mer och mer känna att vi ska nog göra något jättespeciellt, men vi kanske bara ska vara vi ändå liksom.
Ja, vi firade ju 10 år den 8 maj, så det var ju verkligen mitt under brinnande pandemi. Så vi åkte ju och bodde över på ett hem. Och det var ju fantastiskt mysigt, för det var ju ett firande i det lilla, bara vi två. Och jag funderar på om man istället för att göra något stort tillsammans kan ha det som en tradition.
Ja.
Att sprida ut firandet över varje år istället för göra en stor grej. Ja, nej men det är ju härligt med brytpunkter där det finns möjlighet till förändring.
Och ja, och det är inte, även om det är mycket som är mörkt och skrämmande och oroligt och det är så här undlig stämning, så kanske vi kan lära oss någonting som är positivt av det här också. Att vi kanske kan liksom få nya tankar kring saker och ting som inte bara är rädda.
Och framförallt när det kommer till sånt som resor och bröllop, som ju bara ska vara härligt. Att det kan få fortsätta vara härligt om det ska få finnas. Mm. Annars är det ju bortkastat på något sätt. Det är ju så onödigt att ha bröllop och resor om det inte känns 100% underbart. Stå där och trängas i masker eller liksom inte kramas på bröllop. Det är klart att man vill på något sätt fira när man gör det härligt, men det går ju att göra det framöver om vi på något sätt verkligen ställer om i hur vi ser det. Kanske resa någon gång om några år och planera långt inför det och ha små bröllop, men slå på stort fastän man inte är så många, och kanske få lite nya perspektiv på kuppen.
Verkligen. Vad härligt, det är spännande.
Ja, men så mysigt. Och nu har vi babblat på hur länge som helst. Så vi får väl runda av, så ni också hinner gå in på vår Instagram.
Nej men gud, jag
pratat i mer än en timme. Då får vi runda av så att ni hinner gå in på vår Instagram, Bill Green Wood, och kolla in inspirationsbilderna. Så hörs vi mycket snart igen.
Det gör vi. Mm. Ha en fin fortsatt sommar.
Puss, puss.
Puss, hej.
Hej då.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Psst! Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Demideck presenterar fasadcharader.
Klockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.